Jag tänkte prata om församlingen idag. För det första, som jag sa innan, så är jag oerhört tacksam och oerhört välsignad över att ha fått vara här de här åren. Jag tror att jag upplevde att Gud vill uppmuntra och utmana dig idag. Och det är min förhoppning att oavsett om du är här för första, andra gången eller har varit här hela ditt liv eller någonstans däremellan, att du ska få känna dig uppmuntrad av Gud och utmanad av Gud. Jag tänkte börja med att läsa från Andra krönikeboken, kapitel 7, där det handlar om när templet invigs. Och då står det så här: när Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren, för han är god och hans nåd är evig. Tack Herre för din godhet och din nåd. Tack för att din nåd är ny varje dag, även den här dagen. Tack för din församling. Tack för att du, Jesus, är huvudet av församlingen. Du är i centrum. Och jag ber dig, helige Ande, att du ska verka just nu. Att du, Gud, ska tala till människor. Tala till oss den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte alldeles strax läsa en kortare stycke från Nya testamentet som var texten för några veckor sedan när det var pingst. Men innan jag gör det så vill jag stanna vid den texten vi precis läste. Att när Salomo hade bett så kom eld. Herrens härlighet var över templet. Kunde folket se. Och det var det som gjorde att deras respons blev att falla ner och tillbe Gud. De såg Herrens härlighet. Det kom ner som eld och uppfyllde templet, och det liksom syntes över templet. Och på den tiden så var templet där Herrens närvaro var. Det var dit folket gick för att möta Gud, för att få för att ta del av hans närvaro, hans undervisning. Det som Gud hade, det var templet där det hände. Men sen för några veckor sedan så var det ju pingst. Och pingst för ungefär 2000 år sedan så läser vi i Apostlagärningarna 2. Början av det kapitlet står det så här: när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. På den här pingstdagen då, när det vi läser, så ser vi att anden kommer och över varje människa som tungor av eld, står det. Den heliga ande visade sig på det sättet, och det var liksom, det var synligt. Och på liknande sätt som skedde när templet invigdes, över templet, så var det istället över varje människa på pingstdagen, när den första församlingen formades. Det var alltså inte längre begränsat till en byggnad, till templet, utan det var istället till varje troende, till varje människa som blev, som uppfylldes av den heliga ande, som utgjorde församlingen. Och det står i Efesierbrevet 1:13 att i honom är också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill, som ett tecken. Det är ett tecken på att när jag kommer till tro så får man den heliga ande. Det gäller dig och mig. När vi kommer till tro så får vi den heliga ande. Vi kan ibland kanske tvivla på det, eller inte, ibland inte tro på det själva, men det är ett faktum. Och det är alltså, som många av er säkert har hört, det är liksom inte, det är inte byggnaden som är församlingen, inte byggnaden som är kyrkan, utan det är du och jag. Det är vi som är byggstenarna som Jesus bygger med. Där han får vara centrum, där han är huvudet. Och det är den heliga ande som är det tecknet, det sigillet för att vara en församling, för att vara en troende. Och när vi hade årsmöte här i våras så presenterades en ska man säga, en vision, visionsplan eller vision, som hade tre rubriker. Jag tänkte röra de tre rubrikerna lite, och tror att Gud vill uppmuntra och utmana på de här områdena lite. Och den första rubriken där är fördjupad efterföljelse. Och vi har haft predikoserier något år sedan om just fördjupad efterföljelse, där vi gick igenom vad det innebar att få följa Gud, att fördjupa den relationen med Gud som enskild individ och troende, men också som församling. Hur centralt bönen är i en troendes liv. Är kommunikation, relationer med Gud, där bön inte bara är att ha en lista med massa önskningar som man säger till Gud, utan att det är så mycket mer än det. Det är att komma till Gud, att få lyssna på Gud, vad han har att säga till dig och mig, att få ta emot det han har för dig och mig, och att få uttrycka alla våra önskningar till honom. Det är också en del av det, att få be för varandra. Och bönen är så viktig. Jag tror att ibland, tror jag, i alla fall jag, glömmer bort hur viktig den är, för den är någonstans så pass självklar, men ändå så pass självklar att man kan glömma bort den. Och jag tror att det är någonting som jag behöver påminna mig själv om också, och jag tror att det kanske är någon här som också behöver bli påminn om det, att fortsätt be. Att glöm inte bort att be. För det brukar jag, det är någonting jag påminner mig om, och där finns bönesamlingar som vi har som kyrka, ju att det finns en hjälp i det, att ha regelbunden bön som församling, för det kan hjälpa dig och mig att ha regelbunden bön, men också att få vara i sin kammare, i sin ensamhet, att ha en plats där du ber, att få sjunga lovsång som församling, att få tillbe Gud, som vi gjorde här innan, att tillsammans få lyfta upp hans namn. Inte att i det sammanhanget är det inte att sjunga allsång, utan det är, och det är inte att bara sjunga en sång, utan, och det är inte sången där som är det viktiga, utan det är vår hjärtas, hur vi uttrycker vår längtan, vår tacksamhet, vår tillbedjan till Gud, att få som Kristi kropp, som församling, få lyfta upp hans namn, få fästa blicken på honom. Det är i de ögonblicken av samlad lovprisning som församlingen blir, verkligen blir en kropp, en familj. Där varje ton kan få bli ett vittnesbörd för Jesu eviga kärlek och nåd och frälsning. Att få läsa Bibeln. Att läsa Bibeln som enskild kristen. Att få läsa Bibeln gemensamt. Jag tror att de här träffarna vi haft i vår med Around the Table, när vi fått läsa Efesierbrevet tillsammans, jag tror att det är oerhört viktigt, oerhört välsignat har det varit för mig också, att bara få sitta med, man får sitta och lyssna på vad andra har för erfarenheter, för tankar. Att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar, det är vårt uppdrag. Att nå människor med evangeliet om riket. Att där du befinner dig, där du är, få vara en Jesu lärjunge, att få dela med dig av vad Jesus har. Inte för att det är ett krav i sig, utan för att Gud älskar varje människa. Han älskar de människorna du har i din närhet. Att få be för människor. Att få älska människor med Jesus kärlek. Det är inte alltid lätt. Det kan vara i svåra situationer. Det kan vara tufft. Och när den första kyrkan formades, som vi kan läsa om i början av Apostlagärningarna, så var det inte bara enkelt. I Apostlagärningarna 4 så kan man läsa om Petrus och lärjungarna. De har blivit uppfyllda av anden. De har fått kraft att vara Jesu vittnen. De går runt och predikar. Det sker under och tecken. Men sen blir de inkallade till det stora rådet. De blir förbjud. Stora rådet säger till dem att ni får inte tala om Jesus mer. De möter på motstånd. Och det de gör då, det läser vi i Apostlagärningarna 4:31. Så står det att de har bett. Och när de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Så vad behöver vi göra för att bli fyllda av den heliga ande? Sluta be. Nej, jag skojar. Jag tyckte det var lite kul när jag läste det. Jag blev lite så här, ska man sluta be? Men det ska vi inte göra. Vi ska fortsätta be. Men sluta aldrig be. Jag tror att i stunder där vi möter motstånd kan det vara ganska självklart för oss be. Som att be om hjälp, be om stöd, be om hjälp av varandra kan vara självklart för vissa, men andra inte. Men att be i stunder där det är bra, där det liksom, när man själv kanske inte i sitt eget liv känner att det är jättetufft, eller man är inte på botten utan man kanske är på toppen. Det är i de stunderna, fortsätt be. Det är i de stunderna som jag tror är bygger bönelivet för de tuffa perioderna. En annan rubrik på församlingsvision är omsorgsfull gemenskap. Det är någonting som i alla fall jag har fått uppleva när jag har varit här i församlingen. En omsorgsfull gemenskap där man får känna sig hemma, där man får vara älskad, man blir sedd. Där jag har hört många andra människor säga detsamma. Kyrkan är inte primärt en plats, utan det är ett levande uttryck för Jesu kärlek och en tillflykt där varje individ kan känna sig omfamnad av Gud genom en varm och stödjande gemenskap som har Jesus i centrum. Här får alla möjlighet att växa tillsammans och inspirera varandra och leva ut Jesu kärlek i vardagen. Och när vi pratar om gemenskap så pratar vi ofta om att vi vill att människor ska känna sig välkomna, att man ska få känna sig hemma, man ska få känna sig omtyckt, uppskattad. Men jag tror att någonting som jag upplevde också i förberedelser som tror att jag blev påminn om Jakob delade någonting på en bönetillfälle för någon vecka sedan om att inte tjäna människor. Jag tror att det är lätt att man hamnar där. Inte för att man nödvändigtvis vill det, men för att Gud älskar människor. Vi vill ta hand om människor. Och då blir det vet jag om i mitt eget liv också, att då blir det en fallgrop där, att man kanske går för långt för att göra människor till lags eller för att bli omtyckt av människor. Där Bibeln inte kallar oss att tjäna människor utan att betjäna människor. Att tjäna Gud. Jesus säger att det du har gjort för de här minsta av mina, det har du gjort för mig. Men det är inte att tjäna människor utan det är att betjäna människor, att hjälpa människor. Inte att göra precis vad en människa vill kanske utan vad den behöver. Tjäna Gud, inte människor, betjäna människor. I Romarbrevet så står det, i Romarbrevet 12 så står det att för liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att förmana med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Vi alla behövs. Och oavsett om du är här för... om du varit med i den här församlingen länge eller om du har varit här ett fåtal gånger, någon gång då första gången eller vad som, så är församlingen en plats för dig att få ta emot, att få ge av dina gåvor. För jag tror att Gud har lagt gåvor i varje människas liv som kan få användas i församlingen på olika sätt. Och jag vill bara uppmuntra dig att inte se ner på de gåvorna du har. Att använda dina gåvor. Att inte låtsas som att du inte har några. Ibland kan det vara svårt att se sina gåvor. Men jag tror att Gud har gåvor som du har på ditt hjärta som den här församlingen behöver, som andra människor behöver. Och det kan vara på olika sätt, och det är inte bara att liksom göra det, utan det finns saker man kan prata om, hur går man tillväga för att använda sina gåvor. Men jag vill bara uppmuntra att fortsätt använda dina gåvor. Och någonting som är fantastiskt med församlingen, den här församlingen också självklart, är att en församling är någonstans en plats där alla möjliga människor samlas. Olika åldrar från olika delar av världen. Det är någonting fantastiskt, någonting vackert. Och det är inte primärt bara för att vi tycker om varandra. Det hoppas jag också, men det är inte det som är anledningen. Anledningen till att vi samlas som församling är för att vi samlas kring Jesus. Det är han som förenar. Och att få vara den platsen där alla åldrar, alla människor får plats. Det är ett fantastiskt vittnesbörd för andra människor. För det är inte jättemånga platser i ett samhälle där det är på samma sätt. Jag tror att det kan få vara ett vittnesbörd för många människor också. Där de får se hur fantastiskt, hur många olika människor samlas tillsammans. Gammal som ung. Och få dela gemenskap. Få älska varandra. En mötesplats för alla som vill. Det är inget tvång att vara här. Det är inte så att om du kommer in här en söndag så kommer dörren låsas vid klockan 11 och så kommer du inte ut förrän det är slut. Och det hoppas jag inte att du upplever att det är tvång. Men jag hoppas att om du inte redan upplever eller känner eller lever på det här sättet eller ser det på det här sättet, så hoppas jag att du skulle inse vikten av en församling. Att den är så pass viktig så att du skulle vilja vara här. Och ännu mer än vilja. För vår vilja kan gå upp och ner. Men att du skulle inse vikten av församling för ditt liv och hur du skulle kunna se hur du kan få med och få välsigna för någon annan. Att även i stunden när du kanske inte, när du känner att jag vill inte eller jag orkar inte, att du ändå skulle gå till kyrkan, att du ändå skulle vara en del av gemenskapen. Och en mötesplats, en kyrka för alla som vill, för alla som längtar. En levande kyrka är en växande kyrka. En kyrka med en kyrka med Jesus i centrum är en växande kyrka. Vill du att människor ska komma till tro? Vill du att människor ska komma hit för att möta Jesus? I Apostlagärningarna 2, slutet, så läser vi om, återigen, om den första kyrkan. Där efter Petrus har hållit en predikan på pingstdagen och folk har fått ge respons. Och i Apostlagärningarna 2:40 så står det så här: med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det är många människor. Och en grej som jag ofta tänker på när jag läser bland annat det stycket eller den delen när det liksom, där det står så här att det ökade med så många människor. Jag börjar tänka så här: hur gick det till? Vad hände? Hur logistiskt, alltså var det liksom var det lätt, flöt allting på? Jag tror inte alla var helt bekväma med det. De som var troende innan och så bara: oj, nu blev vi 3000 till helt plötsligt på en dag här. Vad gör vi nu? Tänk om det skulle komma 3000 hit på en dag bara så där. Jag tror att dels hade det inte gått, men bra. Nej, men jag, ibland så, och det tänker jag också själv på. Är jag för bekväm av mig ibland? Och du kanske känner igen dig i det också. Hur vill du att församlingen ska växa? Vill du att människor ska komma till tro? Vill du att det ska ske på dina premisser, i din takt? Eller vill du att vill du se Gud verka och få se människor komma till tro? Och att, jag vet att jag är bekväm av mig i liksom naturligt i grunden. Jag är väldigt bekväm av mig. Jag behöver liksom påminna mig själv. Jag behöver aktivt ta ett steg eller ett beslut eller säga till mig själv för att inte hamna där. Men församlingen är ju inte till att, för att vara primärt en mysig plats där vi stänger in oss och samlas och har det trevligt tillsammans. Det får gärna vara trevligt och det ska vara trevligt. Men det viktigaste och det primära är ju att människor ska få komma till tro. Där människor ska få finna både människor som är här redan men också andra människor ska få finna hopp, finna läkedom, finna kärlek från Gud genom församlingen. Och om sånt sker, om det inte blir bekvämt, om det skulle komma massa människor eller det behöver inte ens vara i den på det sättet, men det kan ju finnas människor man har svårt för. Det kan finnas människor som man kanske inte kommer överens med. Och som man kanske bråkar med eller har bråkat med. Men är inte det en ganska vacker grej med församlingen också? Att det är en familj. Jag tror att kommer alla överens med varandra exakt hela tiden, då är det inte... Då är det några som är för tysta. Med det sagt så är inte det betyder, jag uppmuntrar inte till att vi ska bråka med varandra bara för att. Men att det måste få vara så. Det kommer inte vara bara stryka medårs hela tiden. Jag tror att jag fick ett tips för, jag kommer inte ihåg när det var många år sedan, men du kanske har hört detta tipset också, men har du svårt för en person eller är du arg på en person, att börja be för den när du i dina böner. Börja be för den personen. Inte som att Gud låt den här människan sluta vara jobbig. Inte på det sättet. Utan bara be och välsigna den människan. De tillfällena jag har gjort så är det mycket svårare att vara irriterad på en människa. Det är mycket svårare att vara arg eller liksom be för varandra. Det är mycket enklare att älska varandra när vi ber för varandra. För då tror jag att Gud får verka genom oss. Att Gud verkar genom dig. Att få se på människor på det sättet som Jesus ser på människor. Om ni har kärlek till varandra så ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det säger Jesus. Det står i Johannes 13 och 35. Det är ett vittnesbörd för människor också. Men det är också ett krav, ett måste för att en församling ska funka. Att en församling ska vara där. Det är att Jesus kärlek, att Guds kärlek får genomsyra en gemenskap. Att älska varandra. Det är så viktigt. Och en sak som jag blev påmind också om när jag satt och förberedde mig var att jag tror det var förra söndagen så sa Jakob att han upplevde att Gud står och väntar och längtar efter att få ge hela församlingen en kram. Att få omfamna församlingen, att få möta var och en med sin kärlek. Och när jag frågar Gud liksom, vad ska jag tala om? Det var det jag kom att tänka på. Och då kom jag att tänka, och då är liksom det som bara, men jag ska tala om församlingen. Och jag tror att det finns stunder av väntan på Gud. Och jag tror att vänta på Gud i bön eller att få stanna upp och vara, det är inte att stanna upp och vänta bakåt lutat på att vi ska vara slut, att vi ska gå hem, utan att väntan på i Guds närvaro och väntan på Gud eller väntan i bön, det är inte någonting passivt. Det är något aktivt. Det är en framåtlutande handling. Inte att aktivt stå framåtlutat, men det är någonting. Det är en inställning. Att vi väntar på Gud är inte att vi sitter och rullar tummar och väntar på att någonting ska hända. Utan att mitt hjärta längtar efter mera Gud. Längtar du efter mera Gud? Och jag har varit i många stunder där det liksom, när jag ställer den frågan så bara, jag vet inte. Men jag vill längta. Jag vill känna den längtan. Och det är i sig en längtan. För det är inte alltid, det handlar inte om att jag känner en längtan. Det kan jag också göra. Men att vilja längta, det är längtan. Att önska att, om jag önskar att jag längtar efter det här. Det är en längtan. Så jag skulle vilja att vi ska ta en stund i bön. Vi ska, och jag vill uppmuntra dig att öppna ditt, att vara ett öppet hjärta, att ha ett öppet sinne, ett öppet hjärta för vad Gud vill göra just nu. Och jag tror inte det är någonting som jag tror inte det är någonting som är framtvingat. Det är ingenting som någon av oss gör för att det ska hända, utan det är att vi längtar efter Gud. Det är inte svårare än så. Och som du vill och kan och orka, så skulle jag att vi kan stå upp tillsammans.